Ledarskap bortom fluffet.
Ja, ledarskapet har en avgörande roll när man vill bygga en arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar tillsammans.
Ja, och det finns hur mycket information, kunskap och teorier som helst om det goda ledarskapet. Ja, och modeller också.
Men hur mycket praktisk och konkret vägledning ger de egentligen? Det ska vi prata om idag med Anna Tebelius Bodin, föreläsare och författare med psykologi och den mänskliga hjärnan i fokus.
Vi i Health for Wealth, där vi i över 7 år har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och alla medarbetare såklart.
Det lyxiga med vår podd, Boel, det tycker jag, det är att vi kan ju bjuda tillbaka de gästerna som vi tycker att vi vill prata mer med. Och Anna är ju en av dem. Hon var med i ett av våra första avsnitt som fortfarande är väldigt relevant tycker jag. Det är avsnitt nummer 6. Och då pratade vi om hjärnan och dens förmåga att fokusera. Och det blev verkligen ett favoritavsnitt som vi har återkommit till många gånger. Och nu är det dags att få välkomna dig tillbaka, Anna. Välkommen!
Ja, men tack snälla, jag är jättehedrad att få komma tillbaka så här bra tag senare. Så att det är mycket, mycket att prata om nu.
Eller hur, mycket som har hänt. Ja. Och idag tar vi ett annat, ja, hjärnan är ju allra högsta grad inblandad idag också som tur var. Men vi tar ett litet annat fokus idag, eller hur?
Ja, det gör vi. Det som inspirerade oss att bjuda in dig den här gången, det var ett av dina inlägg på LinkedIn nyligen. Och det handlade om att ledarskapsböcker och utbildningar om ledarskap gärna rekommenderar ledare hur de ska vara och bete sig. Men att de begreppen som används, de är ofta oprecisa, till och med intetsägande, skrev du. Och så gjorde du några exempel som ja, närvaro, lyhördhet och ja, tydlighet som du då tycker då saknas ofta. Vill du förklara lite, Anna?
Ja. Alltså det här med ledarskap, det är ju en, antingen ett väldigt konkret, väldigt specifikt och väldigt stort ämne. Eller så är det väldigt luddigt och något som man bara ska kunna lite till mans. Och någonting som bara ska uppstå, särskilt i organisationer där de som är tillräckligt duktiga på sitt jobb, den blir ledare över de andra som ska bli duktiga på sina jobb. Och jag upplever ofta att vi saknar den här konkretiseringen när vi pratar om vad det faktiskt innebär att vara ledare. Vad innebär det för kroppsspråk? Vad innebär det för fokus? Vad innebär det för hur vi kommunicerar rent konkret? Vad är det för ord vi använder och hur använder vi dem? Och hur bygger vi förväntningar och hur kommunicerar vi förväntningar? Och hur helt enkelt. Det är så otroligt vanligt att vi bara talar om att. Och det ska vara närvaro, det ska vara lyhört och det ska vara coachande och det ska vara det ena med det tredje. Men jag saknar så ofta att man pratar om det konkret. Och jag upplever också varje gång jag är ute och gör det så är responsen så ofta att hur ovanligt det är att du får det konkret.
Men det är ju jätteintressant och vi kan väl ta ett av de här orden du tyckte var mindre bra eller till och med intetsägande. Ja, men som till exempel tydlighet. Det blir lite meta eftersom ja, man kan säga nu ska jag vara väldigt tydlig. Här kommer det tydliga och så säger man det. Men så kanske det inte är tydligt för den som lyssnar. Så vad är det som saknas där då, Anna?
Ja, alltså en tydlighet, du vet ju inte om du har varit tydlig förrän du får en respons från den som är mottagare. Mm. Så på något sätt så måste vi få en återkoppling på vad är det du har tagit in? Vad är det du har fått med dig? Vad är det du förstod ifrån det här? Och hur tar du det vidare? Vad gör det med dig? Så att säga. Mm. Så att just när vi pratar tydlighet så är det ju inte i sändaren. Så att säga, som, det är inte sändaren som kan göra den bedömningen. Utan det måste ju göras så att säga, i samråd med mottagaren. Mm. Och då måste man stämma av vad människor fick med sig. Och då måste det också innebära att människor får komma till tals. Och dessa möten som många ockuperar sina kalendrar med när de upplever att de måste det för att känna att de jobbar, så måste det vara massa möten. Och de här mötena går ut på att det är envägskommunikation där en är sändare ut till en massa människor som man ju inte har en aning om huruvida de upplevt något som tydligt eller inte. Mm. Så att när vi engagerar människor i det kostsamma formatet som möten, så måste vi ju både för tydlighetens skull men för så otroligt många andra aspekters skull faktiskt se till att det är minst en tvåvägskommunikation och att det finns utrymme för den här responsen så att man får veta om det blev tydligt eller inte. Annars så kan ju de här mötena hellre vara ett e-mail.
Mm. Alltså nu ska jag försöka inte gräva ner mig i en grop, eller så gör jag det och så blir det fler gropar och så gräver vi oss ur dem. Men jag tänker, det ena är ju, om man säger så här, vi kan enas om, tror jag, att ja, men det är viktigt att vara tydlig som ledare, och då är det ju, det är så många delar i det. Det ena är att man ofta får någon typ av ledarskapsutbildning där man då kanske stannar för mycket i det liksom teoretiska. Och det andra är ju att jag från min organisation får höra att det är viktigt att ni som chefer är tydliga. Och i båda fallen så är det ju svårt att säga, eftersom vi leder så olika situationer, olika människor som just upplever tydlighet på olika sätt. Nu är jag på väg ner i gropen, det hör du. Men vi kommer upp. Och då tänker jag, vad ser du att det brister? För det ena är att jag behöver som ledare förstå vad tydlighet handlar om. Och sen förstå vilken typ av tydlighet det är jag ska försöka få kvitterad hos mina medarbetare. Och det tänker jag, det blir väldigt svårt att skriva. Jo, men det är ju att du pratar med någon face to face klockan 9 en måndag morgon och använder de här orden. Alltså det är svårt att vara detaljrik. Så att hur kan vi liksom rusta i det här i, om man tänker just ledarskapsutbildning eller kanske framförallt på arbetsplatsen. Så att hur ska man rusta ledare och kunna vara tydliga och liksom veta att de är det och få det kvitterat?
Mm. Man kan, ja, det finns otroligt många bitar i detta förstås, men om vi ska ta några, vad som blir rimligt här. För att kunna vara tydlig så behöver det ju finnas någonting att referera tillbaka till. Det är ju inte speciellt tydligt att gå på sin egen magkänsla, eller vad vi ska kalla det för, och att det handlar om vad jag tycker och vad jag, min dagsform och vad som gäller just idag. Och så, det blir ju inte tydligt för en mottagare där som man är ledare för, därför att som ledare så är man ansvarig för en yttre ram, för en struktur och för en vision och för en riktning, och sätter ju hela ramverket. Och om det där ramverket är lite beroende på vad chefen har för dag eller vad den råkar tycka i en viss fråga, då blir det ju inte tydligt hur tydligt man än talar, så att säga. Alltså det har inte alls med de sakerna att göra, utan tydligheten bygger på att det finns ett ramverk som man kan lita på, som är konsekvent. Mm. Och där är det ju viktigt förstås att kommunicera regler. Jag brukar säga det att alla konflikter som uppstår, konflikter är konflikter om regelbrott. Och då hade det varit otroligt enkelt och smidigt om de här regelbrotten bara var saker som var direkt olagliga eller överenskommet oetiska eller så. Men så är det ju inte, att alla människor har ju sin uppsättning regler. Vissa människor har lite fler regler än andra, och har man väldigt mycket regler så kommer man hamna i fler konflikter. Lite beroende på vad man har för omgivning förstås, men det är när människor bryter ens regler som man hamnar i konflikt med dem. Och det blir ju då på en arbetsplats där det inte är tydligt, där det inte sägs vad det är som gäller, där det inte uttalas vad det finns för regler, utan alla går på sin egen dagsform och magkänsla och tyckanden. Mm. Då blir det ju per definition inte tydligt.
Mm. Nej.
Så att bara det att överhuvudtaget kommunicera regler, det gör att när det blir en konflikt, när någonting uppstår, när någon säger någonting som är...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Som är utanför ramen och vad vi kan acceptera, så kan det bemötas på två sätt. Antingen så passeras det. Antingen så bara får det passera för att, ja, det där var lite obehagligt, men man ska ju inte kritisera annat än en rum, så att då säger man ingenting och så låter man det vara, och så har det plötsligt blivit en del av kulturen. För alla yttringar som inte slås ner är numera en del av kulturen. Det blir ju det av att det inte slås ner. Och då har man en på gränserna för vad man nu tolererar uppenbarligen för beteenden. Och så vet inte resten av mötet eller resten av gruppen vad det är för kritik som eventuellt sker vid sidan om. Så alla de sakerna riskerar ju att bygga upp konflikter. Men om man istället för inleder med, alltså man har i sin arbetsgrupp, eller man har inför ett möte, eller man har inför ett stort projekt och så, så går man igenom, vad är det vi behöver göra? Vad är det som, hur behöver vi prata med varandra? Vad behöver det vara för typ av ton? Hur kan vi tilltala varandra? Vad är det för, kan vi, är det intressant med vad vi tycker? Överhuvudtaget, är det intressant vad enskilda individer tycker? De flesta sammanhang, ett professionellt sammanhang, så är det inte det. Det finns ju förstås tillfällen då det är det. Men de flesta tillfällen är det inte det. Och då kan man ju helt eliminera bort den typen av inslag, så att säga. Och när någonting då händer, att någonting säger, nej men så tycker inte jag, eller nej men det kan du inte referera till, för forskning säger att det inte är så. Och då kan man ju referera tillbaks till reglerna, inte säga, nej men nu tycker jag att du är oresonlig när du säger så. Det är ju bara, ja det kan ju du tycka, men det är ju inte att slå ner någonting, därför att det går inte att slå ner det, för vi har inte kommit överens om att vi inte fick prata så med varandra. Så när någon säger något, men forskning säger att du har fel i det här, då kan man ju säga en regel för att man kan inte lägga fram argument med en typ av tyngd utan att det finns något ansvar för en bevisbörda. Om du säger att forskning säger det, då måste du referera till vilken forskning i så fall. Och var kommer den ifrån? Och du kan inte avbryta en annan person, för att det har vi kommit överens om att man inte gör. Alltså, man kan referera tillbaks till vad man har sagt för regler, om det finns uttalade regler. Finns det inte det, så kommer folk bara tycka saker, och det är otroligt svårt att vara tydlig, därför att folk kan ju inte veta vad jag tycker innan jag uttalat vad jag tycker.
Så det är det här som hjälper med att gå från fluffet, det är det här att skapa, ja men lite regler, man kanske kan, ja man kan kalla det för regler.
Ja, uttalade regler blir det.
Ja, då kommer vi närmare tydlighet vad vi faktiskt gör ifrån det här fluffet, att vi ska vara tydliga här. Och det blir ju ett ansvar för ledaren att både förmedla och vara lite, ja alla ansvarar ju för att ta hand om de här reglerna, men absolut, som ledare har ju såklart ett extra.
Ja, men jag tänker att, förlåt, de som lyssnar såg ju inte att jag vinkade, så du hade kunnat köra över mig utan att de förstod. Inga problem. Nej, men jag tyckte det var jättebra det du sa nu, Anna, och jag vill bara summera vad jag själv tar med mig då, för att kunna vara tydlig för dig, Anna, så krävs det ju av mig då att jag säger någonting om jag är din ledare, och sen frågar jag dig, Anna, hur uppfattade du det här uppdraget jag gav dig nu, eller den här informationen som jag delgav, och så får du med egna ord berätta det. Då kan jag ju kvittera, men jag kanske inte alltid kan prata bara med en. Utan det kanske är ett möte med många. Och då kanske det kommer upp någon sån här fråga som till exempel, jaha, ska vi ha de här mötena nu på måndagar 8:00? Det är ju lite jobbigt för oss som bor i USA, för då är det mitt i natten. Alltså man för upp ett problem och man kan bli tagen på sängen av ledaren. Men då tänker jag att det här med regler kan ju vara något att hålla sig i även när man blir lite naken så att säga. Då kan man säga att det har du ju rätt i, Anna. Det där hade ju vi faktiskt inte tänkt på. Vad bra att du uppmärksammade det. Då måste vi nog se över reglerna för de här mötena så att det blir bra för alla. Och så får jag återkomma. Är det ett bra exempel på det du beskrev nu?
Ja, men det kan man ju absolut säga. För regler, det är ju så otroligt stort. Och det låter ju så fyrkantigt när vi pratar regler. Det är egentligen någonting väldigt humanistiskt.
Ja, men hur vi gör saker.
Ja. Och det är ju det som är kulturen. Man säger, man pratar om kultur, så är det också ett begrepp som väldigt lätt blir väldigt luddigt. Men kultur är ju hur sådana som vi gör saker. Och vilka är då sådana som vi? Och hur gör vi saker? Det läggs ju exempel på det, samlas ju bevis för det i alla interaktioner vi har, i alla arbetsuppgifter vi gör, i allting. Så att det är ju otroligt viktigt att vi, när vi pratar om regler, förstår att det är inte någonting som spikas upp som någon katekes på väggen av en chef, utan det här är ju någonting som blir en uttalad överenskommelse om att det är så här vi är. Vi är sådana som beter oss så här, som gör så här, som agerar på det här sättet och vill det här. Och det för oss, då blir det så orimligt med vissa typer av beteenden, för att då går vi ju helt ur kurs utifrån utifrån kärnan och poängen med alltihopa. Och då måste vi ju uttalat vad det är som är kursen, så att vi inte berättar åt olika håll. För vi har ju väldigt olika sätt att bidra till den här kulturen. Vi har ju olika personligheter, vi har olika uppgifter, vi har olika roller. Vi har olika relationer inom gruppen. Så att reglerna landar ju olika. Men när de uttalas så finns det en referensram som gör människor betydligt tryggare än när det är någonting som man hela tiden måste bara försöka känna av.
Ja. Liksom. Och om man då tycker att regler låter tråkigt och fyrkantigt, så kan man ju då istället använda ordet överenskommelser.
Ja, varför inte?
Nej, men det är ju också klokt. Jag tänker på den här stackars ledaren som måste informera hundratals människor eller fler. Att då får man också fundera på vad har vi för format här för feedback. Jag kanske inte kan ta allas frågor nu, utan ja, men vänder till närmaste chef så samlar jag in det den vägen eller någonting. Men det är bra, för då behöver man ju det kanske inte var så bra, såg jag på dig nu.
Men det var inte så jag menar, apropå att de inte ser oss. Men jag tänkte att det är ju ett format, men att man inte ska hela tiden tro att det där med respons och feedback är det viktigaste, att det är vad som faktiskt sägs tillbaka till högsta ledning, utan människor behöver känna sig hörda. Alltså människor som inte får känna sig hörda kommer heller inte att bidra optimalt till en verksamhet. Det är precis som tryggheten kommer först, absolut. Först behöver du känna dig trygg, och sen behöver du känna dig sedd och hörd och viktig och betydelsefull för verksamheten för att du ska vara optimal i kunna bidra till verksamheten. Men det betyder ju att när det kommer ett påbud, när det kommer en överordning så här, uppifrån, så handlar det ju om att man får känna sig hörd. Jag har ju tankar och känslor och upplevelser och farhågor och bävan och förhoppningar och förväntningar kring det här. Om jag får prata om dem, om jag får uttala dem, så finns de. Då är jag mer av en betydelse. Då behöver inte jag gå till en chef nödvändigtvis med att få säga dem. Jag kan gå till min kollega och få drifta det här. För att få kollegans perspektiv, så kollegan som sitter i samma båt som jag, i samma position, det är min peer. Liksom. Att då få bolla det med kollegan. Det gör ju att det överhuvudtaget har lämnat mitt huvud och de eventuella hjärnspöken som tillåts annars växa där helt fritt. Så att det får komma ut, att det får formuleras, att jag får dela det med någon annan. Det är ju ett otroligt grundläggande steg som ju så otroligt sällan ens ges möjlighet på ett möte. Vilket kan göra sig hur stora möten som helst. Jag menar, jag är ju den jag föreläser, att människor får prata ihop sig, och det kan ju vara 2000 personer. Det finns ju ändå någon bredvid dig och det är den du ska prata med. Det spelar ingen roll att det är flera hundra andra parallellt. Så att människor känner sig hörda är otroligt viktig del i ledarskap. Nu kommer vi från själva tydligheten här, men det kommer ju sen kunna göra att då känner jag att jag förstod det här fel. Ja. Nej, men okej, det var inte så farligt. Nu när jag säger det så hör jag ju att nej, just det, jag får min kollegas perspektiv. Eller så kommer vi fram till att nej, det här är ju faktiskt helt absurt. Ja, just det. Men det tänkte jag inte riktigt på. Det här är ju faktiskt helt galet. Och då går man vidare till nästa led och så vidare. Alltså att, att man är en röst.
Mm. Ja, jag tänker tillbaka till liksom, alltså ledarskap bortom fluffet. Just det där att alltså, det är ju, jag tänker att om någon skriver en ledarskapsbok. Eller till exempel, jag tar det transformativa ledarskapet. Som ju är det som man har, men det är det mest hälsofrämjande, säger man. Och det är ju fluff. Alltså, för att du ska vara inspirerande. Men du ska samtidigt möta dina medarbetare som de unika personer som de är. Och liksom, ja, där, leda transformativt. Alltså snacka om att här måste man ju verkligen läsa och tänka så här, ja men det här vill jag ju stå för, det låter bra, men nu ska jag göra det med min grupp som kanske är en vårdenhet eller vad det nu kan vara. Alltså vem ansvarar för att göra det konkret? För jag tänker teorierna har vi ju verkligen där och det finns alla möjliga, det är liksom situationsanpassat och allt det här. Och någonstans kan det ju vara svårt för en ledarhandbok att skriva just det här att Anna ska 9 göra det här. Så att någonstans är det ju från teorierna och forskningen till jag som ledare i min vardag. Vad blir liksom, vilket ansvar bär jag som ledare och vilka viktiga vad ska vi säga, nyckelpersoner och roller har vi för att kunna göra ett ledarskap tydligt?
Ja, bra fråga. Jag upplever att det saknas den här konkretiseringen. Så att det är väldigt mycket att lägga på en ledare att kunna konkretisera det så utifrån att allt material, allt kan jag ju inte säga förstås, men väldigt mycket av det som finns att tillgå är ju det här fluffet. För att det är så otroligt många människor som kan skriva under på att ett ledarskap ska vara coachande och det ska vara transformativt och det ska vara situationsbaserat och det ska vara inkännande och lyhört och man ska inge förtroende, man ska vara närvarande, man ska ha karisma och man ska, det är otroligt lätt, check på dem. Och eftersom det är så enkelt att skriva under på dem men så mycket mer krävande för reflektionen att faktiskt konkretisera dem, så är det ju inte konkretiserat. Jag skulle säga att det är ju inte riktigt så här nödvändigt med att vara så specifik så att det går över huvudet på mig, alltså så att det inte blir relevant. Alltså jag pratar ju om frågor du ska ställa, du måste kunna besvara som i stort sett passar i alla sammanhang när du är i en förändring till exempel. Eller ord du ska undvika i en argumentation eller när du får ett påhopp på ett möte. Alltså det finns ju så återupprepande ganska klara mönster som är så vanliga och så frekventa att det kan vi lösa dem, då kan vi lösa de största misstagen. Och egentligen då skrev jag också en artikel om på LinkedIn om att det egentligen handlar i ledarskapet om att det är ju att inte göra de största misstagen som kommer hjälpa dig längst. Liksom. Ja. Så kan du undvika de största misstagen så kommer du bli förlåten över ganska många saker som du inte sätter rätt varenda vardag i din verksamhet. Liksom. För du är människa, du kommer göra fel.
Ja. Men det låter ju väldigt hoppfullt, för jag kan bli lite mörkrädd när jag hör sånt där som att som ledare ska du vara karismatisk, inspirerande. Ja, men då kan vi ju inte fylla alla ledarroller i så fall, för att alla, ja, för mig så känns det lite som ett stickspår. Och nu går jag tillbaka till den här texten som vi läste av dig på LinkedIn. Där skrev du att istället för att fluffa runt då, fast det är mina ord och inte dina, så skrev du att du pratar om och så listade du några saker. En av dem är medvetna ordval. Vad tänker du på där?
När man har en grupp medarbetare som ju litar till en till att sätta strukturen och sätta ramarna och vara den som har en övergripande koll på en situation, ett projekt eller en riktning eller vad det nu är som man har som stomme. Så brukar jag prata om att välja ett så här är det språk. För det är väldigt lätt att vi får vår egen ängslighet som sipprar ut och den här oroliga ängslan den tar sig uttryck i vilka ord vi använder. Och då låter det som att ja, men jag har tänkt lite att vi kan göra så här. Eller hur tror ni? Eller om vi, ja, jag är inte så säker på att det är så. För jag har jobbat lite med det här. Alltså det är såna ord som, jag vet inte om jag har rätt här. Men snälla, ni kan väl lyssna lite på mig i alla fall. För jag kan ha lite rätt. Mm. Och, alltså det,
lite
jag,
liksom, så säger man inte, men, kanske, såna ord.
Alla de där förminskande orden. Mm. Som lite och kanske eventuellt och jag vet inte. Men försöka och, mm. och allt det här gör ju att det... Det blir svårt för mottagaren att känna att här är någon som är en sån trygghet så att jag kan lita till de här budskapen och följa. Mm. För som medarbetare så behöver man en ledare som är tryggast i rummet. Mm. Det är ju den här tryggheten som gör att en människa upplevs som ledare. Sen kan du förstås vara chef utan att du är ledare. Det vill säga du behöver inte vara tryggast i rummet bara för att du är chef. Men då, för då har du fått ditt chefskap på andra grunder än att du är tryggast i rummet. Men den som blir formellt eller informellt ledaren, det är ju den som faktiskt är tryggast i rummet. Mm. Och en person som är så trygg att den kan utstråla en sån trygghet till andra så att alla kan uppleva sig själva som tryggast i rummet. Mm. Det är ju ingen tävling liksom. Poängen är ju att alla ska bli trygga. En sån person har ett språk som handlar om att så här är det. Det är det här som gäller. Och blir det en konflikt, blir det ett påhopp, blir det en obehaglig stämning så säger man inte nej, så tycker inte jag du kan säga. Mm. Att, nu är vi tillbaka till det där med tycker och så. Det är motsatsen till tyckerspråket. Det vill säga, så kan vi inte hålla kommunikationen i det här mötet. Vi kan inte ha den typen av argument eller den typen av påhopp för att då fungerar inte det här målet som vi är på väg mot. Det fungerar inte med vår verksamhet om vi har den här typen av beteende, den här typen av så. Det blir ett väldigt så här är det språk som känns otroligt tryggt för medarbetare att ha en ledare som uttrycker sig på det sättet. Mm. Och jag, det är inte överkörande på något sätt utan det är tydlighet, förlåt.
Ja, nej, och jag bara tänkte i de tiderna vi är i nu så kanske vi vore så intressant att höra dina tankar att det handlar inte om att jag är trygg, så här kommer det bli exakt 2024. Det är inte, det är väldigt sällan den trygghet, men trygghet kring, vad kan jag skapa trygghet kring? Jag som ledare kan ju ha, det här är vårt syfte och det här är våra resurser och det här är hur det är just nu, att liksom rusta sig med den tryggheten och sen vill vi ju ha medarbetare som kan, och så ska vi ju hit. Och vi kan staka ut vägen tillsammans. Liksom. Så att vi ligger inte till last på börda här. Att du vet att du måste också veta allting. Det är inte det vi säger. Utan det är verkligen. Vilken trygghet kan du skapa i rummet. Så att du får loss dina medarbetares liksom, förmåga. Att sen, och nu ska vi hitåt. Och hur tar vi oss dit? Liksom, att det är så, i de tiderna vi är ju tryggheten liksom inte att ha hela lösningen. Eller vad tänker du där?
Nej, absolut. Och snarare, jag ska inte säga tvärtom, men det blir det ju. Alltså att en ledare som är i en sån orolig, om vi nu får kalla vår tillvaro nu för ganska skakig och orolig, för den globala världen är ju inte trygg. Liksom. När vi tänker på den världen utanför och vart vi är på väg så är det många som upplever en otroligt stor otrygghet i det. Ja. Och om en ledare skulle stå och tala om den otroligt ovissa framtiden som att det här är helt rätt för oss. Vi kommer göra de här resultaten och det kommer gå så här. Och jag är helt övertygad om det här och det här. Då alienerar sig ju ledaren ifrån sina mottagare. Därför att då undrar man, som jag känner i hela min fysiska kropp, de signaler som går till min hjärna och hur jag får den här upplevelsen av den här stressen och förändringen och det vi står inför och vad som ska hända. Mm. Den representeras inte alls i vad jag får från dig, utan du målar upp bilden som idealisk och fantastisk och det bara kommer bli optimalt. Och då känner jag att vad vet du som jag inte vet? Eller vad försöker du lura på mig för att jag inte ska tänka på? Alltså det blir en förtroendekris i det samtalet som gör att en ledare har bara förlorat bara på att försöka måla upp någon bild som medarbetarna inte har anledning att tro på. Ja.
Och jag tänker att många står inför neddragningar och där kan det vara det här det här kommer ju bli jättetufft. Men vi kan känna en trygghet här i att jag kommer att vara tydlig, jag kommer att vara ärlig, jag kommer göra mitt bästa. Så där kan vi ju hitta liksom där till. Men det är så härligt att höra dig, att det vore ju helt galet om någon står där fram och säger så här, hörni, allting kommer bli, det kommer bli toppen, och bara det blir som diskrepans, och då blir det inte alls någon tillit, och väldigt otydligt dessutom.
Ja, jag skulle i och för sig inte rekommendera att tala om hur jag själv som ledare kommer att bete mig eller förhålla mig. Jag kommer snarare rekommendera att man gör det. Mm. Alltså någon som måste säga att du kan lita på mig, kan man inte lita på.
Nej, det där är så intressant. Ja.
Så om jag måste säga det, så har jag direkt tappat ditt förtroende. Ja. Därför att, varför måste du säga det? Ja. Och samma sak, att jag kommer inte dölja någonting, jag kommer vara tydlig. Var det istället.
Ja.
Gud, säg inte det. Säg inte det. Och då menar jag att vad vill de med den här tydligheten? Ja, men de vill veta, vad är det du vet som jag behöver veta?
Ja.
Så tänker du medarbetare. Vad är det du vet som jag behöver veta? Och vad är det i så fall du döljer för mig? När jag förstår det, så kan jag mer, jag kan förhålla mig till dig mycket tryggare.
Ja.
Om du kan svara på, vad vet vi? Alltså vad vet vi i den här situationen? Så kommer ju inte det vara allt, för du vet inte allt, jag vet inte allt, och vi, det så här. Men vad är den samlade kompetensen och kunskapen i det här, för att jag ska känna att du döljer inte saker för mig. Så att när du säger vad du vet, ja men okej, det vet du, aha. Ja, men då kan jag köpa det. Och sen också svara på förstås, vad vet vi inte, för att jag ska kunna eliminera, jaha, nej, du vet inte heller det. Jag tänkte att det bara är någonting du inte ger till mig. Men det här är alltså oklart även för dig. Det här vet inte ledningen heller. Eller så. Alltså att man känner att, okej, det här är the playing field. Liksom. Det här är vad vi har att spela med. Det här vet vi, det här vet vi inte.
Mm.
Och sen, det här ska vi ta reda på.
Ja, det var ju det här mantrat som de ledare jag jobbar med under pandemin. Det här vet jag just nu, det här vet jag inte. Det här är när jag kommer återkomma till er och har försökt ta reda på. Men jag älskar att du är inne på det här. Det här har jag, Boel, poddat lite om när vi poddade om värderingar. Ja, men det här att alltså, ha inte sånt som där du liksom inte skulle kunna ha motsats. Jag tänker vara ärlig. Man bara, jaha, så du skulle kunna vara oärlig. Alltså det här, jag tror att du är inne på någonting som är så bra medskick. Att säg inte det som är självklart, utan...
Nej.
Liksom,
som att våra värderingar är respekt och ärlighet. För då kan man undra, så här, varför behöver vi säga det i den här organisationen?
Skulle vi, precis. Och jag tänker, jag en situation, så om man säger så här, vet ni vad, här inne är alla lika mycket värda. Då har man precis sagt, jaha, skulle man kunna vara olika mycket värda? Vad härligt att du lyfter det, för jag tycker det är så otroligt viktigt medskick till alla ledare och eller alla människor som pratar där ute, för den delen, som vi också gör.
Don't point out the obvious, liksom.
Exakt.
Nej, men jag tror jag lyfte här i vår podd tidigare. Det här är en lite gammaldags bild på den tiden chefer hade sekreterare. Det tror jag inte att det är riktigt så idag, utom i väldigt stora organisationer. Jag har flera gånger sett män i en chefsroll klappa på axeln på sin högt värderade sekreterare och säga, det här är Ann-Sofie, hon är jätteviktig. Och så känner man hur det är något som skaver. För att det finns en så stor maktbalans mellan dem, fast de egentligen är ett par. Och när han behöver säga att hon är viktig, så, borde hon ha högre lön? Eller vad är det här? Men tillbaka till konkretionen här, Anna. Det är ju ett tungt ansvar vi lägger på våra ledare med ord som inspirerande och du ska vara tydlig och sådär. Och en av dina punkter som du har med här är andning och puls. Hur kan det vara ett redskap för en ledare?
Om vi går tillbaka till hela min definition av ledarskap då, att det är den som, det är att vara tryggast i rummet, det som det handlar om. Och jag ska inte säga den tryggaste i rummet, för det låter som att det bara kan vara en som då ska tävla mot de andra, utan tryggast i rummet, det är en ribba, så det är en nivå. Och den når du ju i och med att du känner en inre trygghet. Du kan inte som ledare vara beroende av yttre trygghet. Vi kan absolut prata om det relationella ledarskapet och man är beroende av sin kontext och det ena och det tredje. Absolut. Men din trygghet kan inte stå och falla med det relationella i stunden. Eller kontexten eller samhällsutveckling eller vad det nu skulle kunna vara. Därför att det är ju när det skakar, det är ju när folk blir osäkra, det är ju när det är konflikt, det är ju när det är jobbigt. Det är ju då din trygghet stresstestas. Och om den står och faller med yttre trygghet, då har du ju inte en inre trygghet, då är det bara yttre. Så den här inre tryggheten, det är ju den som du bygger upp i dig själv. Med att du trivs hemma i ditt eget huvud. Du umgås med dina egna tankar. Du är inte i konstant konsumtion hela din tillvaro. Från att du vaknar på morgonen tills att du lägger dig på kvällen. Och sen inte kan sova och sen svårigheter och vaknar upp stressad. Och sen fortsätter du döva tankarna hela dagen med konsumtion. Då kommer du att ha ett nervsystem som inte är tryggt. Och när du kommer i den statusen som sätter jobbet och så ska du gå in och vara tryggast i rummet för andra, så kommer det skina igenom. Och det kommer skina igenom med din otrygghet, därför att din puls avslöjar dig. Hjärtat är ju det absolut mest känsliga organet för att reagera på hjärnans signaler. Och sen så tvärtom, när hjärtat då går upp i puls, så är det signalet till hjärnan att du är otrygg. Så att den kommunikationen är ju otroligt viktig att börja, jag ska inte säga ta kontroll över, för sådana maskiner är vi inte. Men vi har otroligt stort inflytande över den här kommunikationen mellan hjärnan och hjärtat. För att den är så central i upplevelsen av stress. Så kan vi få ner pulsen, och det absolut enklaste sättet att få ner pulsen, det är att jobba med andning. Andningen kommer att vara det som reglerar om pulsen går upp eller ner. Så att om du andas längre andetag ut än du andas in. Nu pratar jag inte under själva mötet, så för då behöver du prata kanske och det så. Utan nu pratar vi inför att du går in i en situation. Om du andas längre ut än du andas in, så kommer efter 20 sekunder så kommer pulsen att gå ner. Sen kan du behöva jobba med det här över tid förstås och träna på detta. Men när pulsen går ner så skickar det signalet till hjärnan att faran är över. Det är inte lika farligt. Och när det inte är lika farligt, så behöver du inte samma stresspåslag. Du behöver inte lika mycket kortisol som annars skulle begränsa hjärnan och din förmåga att tänka. Mm. Och kan du få ner hela den här onda cirkel av effekter, så kommer du kunna rent fysiskt i dig själv att hitta ett inre lugn. Även i obekväma situationer. Även när du behöver leda saker som du inte känner annars att du har möjlighet att hantera på samma sätt. Därför att du är liksom beroende av omständigheterna. Och du känner dig jagad, du känner dig stressad, du känner dig pressad. Du behöver ha det här inre lugnet för att vara den här tryggheten. Och då kan man ju se att om man har en presentation till exempel. Om du har någon som leder ett möte. Så skulle man kunna mäta den som leder mötet. I både puls, i kroppstemperatur, i andningsfrekvens. Och så skulle man se att det representeras i de deltagarna i mötet. Mm. Det märks på deras fysiska yttringar hur ledaren yttrar sig själv. Mm. Mm. Och sen finns det ju rent, man säger att det är smittsamt med de här påslagen vi har. Men så finns det en högre nivå av smittsamhet, om vi pratar rent kortisol då, alltså det här stresshormonet som är det som blockerar hjärnan absolut mest under stress. Det är ju någonting som vi faktiskt utsöndrar genom huden och faktiskt når genom huden andra människor i rummet, om man befinner sig i en närhet. Så man kan faktiskt öka, rent bokstavligt talat, smittsam. Så kan man öka kortisolet hos människor omkring en, vilket ju ger en obehaglig stämning, och man känner ett obehag och man känner en ökad puls och man känner att det här känns inte rätt, det här ska vi inte göra, och alla vill bara komma undan med minsta möjliga smärta liksom.
Mm. Mm. Och vi blir medveten om det här.
Ja,
men det är härligt att höra att det finns redskap då för den här ledaren som ska in i en tuff situation eller alltså något möte, det kanske den personen kanske känner att den kommer att ställas till svars eller få svåra frågor. Så istället för att in i sista sekund råplugga en massa detaljer och fakta och vad det nu kan vara som stressar den här personen, så kan det vara att bara sätta sig och göra några djupa andetag som hjälper en och hitta den här tryggheten.
Absolut, alltså det är ju en av, för nu skulle ju en kritiker av det här skulle ju direkt säga, jaha, så det är bara att sitta och andas menar du? Ungefär som, nej, det är inte bara att sitta och andas såklart. Men jag tror också att det där du är inne på, Boel, det ger en otroligt annorlunda effekt på mötet om du gjorde det istället för att plugga in de här sista detaljerna. Och sen finns ju förstås en hel rad med andra verktyg som du kan jobba med för att komma i den här stämningen i internt, liksom, ja, där du har en lägre puls. Ja.
Mm. Men tänk just hur just som ledare att jag smittar.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Väldigt mycket. Jag är en sån här supersmittare liksom, i mitt tillstånd. Mm. Och att bara ta lite ansvar för, som du säger, min stämning inför varje... Alltså vad, liksom, för det här är ju någonting som du behöver göra regelbundet, men det tar inte jättemycket tid, men att vilket, vad vill jag smitta mig i det här mötet, för att det blir ju också att när jag smittar med det här så får ju mina medarbetare inte heller tillgång till sin nya smarta del av hjärnan, utan alla, vi sitter alla och är lite stressade och kanske ganska onödigt ganska ofta, för det vi vill ha tillgång till är ju den här lösningsorienterade. Så jag tänker här är ju verkligen ett medskick att och börja med någonting, så är det att försöka komma ner i en känsla av lugn med hjälp av den här andningen inför varje tillfälle när jag ska möta mina medarbetare. Och det är inte att lägga till en till ledarteori, utan det är liksom en konkret övning som jag kan göra som kommer hjälpa mig att kanske bli tydligare, våga ställa modiga frågor, fånga upp vad som sker i rummet. Så det är ju fantastiskt tips.
Och du skriver mycket klokt i det här inlägget, Anna, och vi hinner inte gå igenom precis allt, men en sak till skulle jag vilja prata om. Du nämner där riktad uppmärksamhet. Vad tänker du på då?
Mm. Alltså människor kommer ju att läsa av dig som ledare med väldigt subtila, alla de här subtila signalerna som du skickar ut som ledare. Det kommer ju människor att läsa av för att kunna besvara frågorna. Är det här tryggt? Kan jag lita till vad du säger? Döljer du någonting för mig? Vad innebär det här för mig? Och har du mitt bästa för ditt, liksom, bryr du dig om mitt bästa så att säga? Vill du mig väl? Eller är det här en annan agenda? Alltså, vi har ju massa sådana här saker som vi hela tiden måste läsa av. Och en ledare som har fokus på sig själv. Vi börjar där. En ledare som har fokus på sig själv och sin egen prestation och sin egen kompetens kommer vara väldigt uppslukad i att ingen ska få slå mig på fingrarna, minsann. Mm. Här har jag taggat i tänderna så att jag ska ha koll på allting så där. Och då blir man ju otroligt känslig för att någon ställer en fråga eller någon undrar över något som man direkt går i försvar, för fokus är på en själv.
Mm.
Jag brukar säga det, som ledare så måste du ha idén om att det handlar inte om dig. Det handlar aldrig om dig. Om du kan gå in i ett möte, om du kan gå in i en stresssituation, om du kan gå in i en konflikt, om du kan gå in i någon utmaning med att förstå att det aldrig handlar om dig. Och möta även påhopp, du vet, när det finns härskartekniker och saker som folk slänger ut, så kan man ju hela tiden vända, ja, nu handlar ju inte det här om mig, så hur vill du att vi löser det? Mm. Alltså att hela tiden har det här mantrat i sig. Det handlar inte om dig. För när du förstår att det inte handlar om dig så har du frigjort kapacitet att lägga fokus på mottagaren. Poängen med att du ska vara tryggast i rummet, det är ju att du ska göra andra trygga. Alltså, för annars kan du inte utöva ditt ledarskap. Och sen när du har gjort det så behöver du bekräfta dem så att de får känna sig hörda och sedda och bekräfta och så vidare. Men att du ska göra andra trygga, det bygger på att du har släppt fokuset på dig själv. Och då handlar det om att du inte ska uttrycka den här ängslan. Du ska inte behöva skämta bort dina tillkortakommanden. Nej. För det är lite obehagligt att du gjorde fel. Du ska inte behöva försvara dig. Du ska ta saker med vad de är. Det är en fråga, det är ett konstaterande, det är ett påhopp. Markera det som ett påhopp. Det är en fråga, du har inte svaret, jag får återkomma på den. Eller om det skulle vara så att jag har fel på den här punkten, ändra det i så fall förutsättningen för det vi diskuterar nu. Alltså så att man hela tiden lyfter utanför sig själv. Ha inte fokus på dig själv. Det ska du ha inför mötena när du går in i att du kan lyssna på dina egna tankar, ha den här stunden med självreflektion och gå ner i puls. Men i mötet så släpper du dig själv. Och när jag säger möte så behöver inte det här vara en konferensrum. Det var vilken interaktion i korridoren som helst. Eller digitalt eller så. När du är med andra människor så släpper du fokuset på dig själv. Det är så du kommer uppfattas trygg för andra, när du har fokus på deras trygghet.
Ja, men fantastiskt.
Superbra. Ja.
Men det är så lätt att tänka det här att när man hela tiden funderar på hur andra ska uppfatta en och känner sig osäker och man kanske måste springa in på badrummet och kolla, ligger håret rätt? Eller, alltså, det kan vara sånt eller det kan vara ord, använder jag rätt ord? Och som du säger, Anna, jag tycker det här liknar lite när jag ibland hjälper jag människor att presentera och träna på det. Och då brukar jag säga det att du blir så mycket bättre om du släpper taget om dig själv. För att då är ju fokus på det som är viktigt för dem som är där. Och det är ju inte jag som presenterar, utan det är vad man pratar om. Så nu har ju du här på lite, ja, ungefär en halvtimme redan gett mig i alla fall några jättefina verktyg för att bli tryggare.
Vad härligt.
I en situation, tycker jag. Att tänka på andning och puls och se det som ett redskap för att faktiskt bli lugnare. Och kunna sprida trygghet. Att tänka att det är inte jag. Utan det är de här och situationen. Och då blir man också lite mindre rädd.
Och så mindre säga massa adjektiv. Och mer vara. Jag ska vara närvarande. Var närvarande. Liksom. Och sen så här, verkligen det här som är walking the talk. Jag ser lite det här med att det inte handlar om mig också. Att man håller liksom det som pågår framför sig lite grann. Det är inte inne i mig. Där är min andning. Min djupa andning. Och så det vi pratar om håller jag framför mig. Det är inte mitt... inte mig det handlar om, så att, ja, fantastiskt. Vi lägger såklart med länken till det här inlägget på LinkedIn, där ni lyssnar på den här podden. Det gör alla på lite olika ställen, vilket är fantastiskt.
Ja, eller hur? Och så kan vi passa på att rekommendera, är du på LinkedIn så följ gärna Anna Tibelius Bodin. Du skriver jättemycket fina, kloka saker. Och när jag läser dem, Anna, så blir jag lite lugn. Så bara en sån sak.
Ja. Ja, men det är precis det, är som att få väldigt mycket litteratur och forskning komprimerat i väldigt kloka och tankeväckande inlägg. Så jag kan också varmt rekommendera att följa Anna.
Ja, och med det tackar vi dig som har lyssnat för den här stunden. Och vi tackar dig, Anna, för att du kom. Och Ayat Almansour på Hi-Hat Sounds för den här produktionen. Som sagt, prata gärna med oss på LinkedIn, och känner du för det så får du gärna ge oss en recension i Apples podcast-app. Ja, så får ni ta hand om er, så hörs vi om en vecka igen, förhoppningsvis.
Det gör vi. Må så gott. Hej då.
Hej då.
Hej.